Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
We are actuaries. In a world filled with unpredictability, we use our math skills to navigate uncertainty. Actuaries make a difference in people's lives across industries and the world. Actuaries have the freedom to work anywhere. And according to U.S. News & World Report, we're the 25th top-paying career. Make an impact as a fact-seeker and a truth-teller. Use your math skills for good as an actuary. The world needs you.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter Esse här. Och idag så är vi tre. Kommer ni ihåg när tre hade den här fruktansvärda låten? På telefonsvaret.
Ja,
ja. Magic number.
Det var ändå en bra idé tycker jag. Alltså i grunden att ha någon typ av musik där. Sen kanske var det lite synd att det bara var en låt.
Man kunde välja, det var bara att det var standard. Och alla fick den. Det var inte så att man skulle aktivera det.
Okay.
Vi ska faktiskt prata lite om ljudhygien och så alldeles strax. Men ni hörde att det var Tor Lindholm och Joel Oskarsson som är med här i denna dag. Och det är beroende på att vi ska då dissekera Apples iPhone 12-serie. Och jag verkar vara den enda som har döpt den till 12-serien. Det verkar ju vara en sån grej från, eller det gör man inom Android-världen. Men Apple har minsann ingen serie, man har fyra mobiltelefoner. Och vi kommer att matcha dem emot hela Android-världen. Och det gör vi genom att ha med mig, Peter Esse, som entusiasten, mobilentusiasten. Tor Lindholm, som den kanske lite osunda Apple-fanboy du är.
Nej, jag står som försvarare. Det är liksom att ni två skulle hålla detta själv. Det kan vi inte tillåta, då vet vi hur det hade slutat. Då hade alla gått härifrån och trott att Kina är bäst. Så nej, jag... Det är den sista utposten i den här podden.
Och Joel Oskarsson som står för det opatiska, det professionella analyserna. Professionalismen helt enkelt, i vanlig ordning.
Det tackar jag för.
Det är vi som tackar, Joel. Men först så ska vi prata lite om Teknikveckan som har gått. Och jag vill härmed ge EU ytterligare någonting att förbjuda helt enkelt. Alltifrån,
vem sa du där? Var det EU eller var det JO?
Ja, vi kan köra båda och. Jag har inga problem med det. Vi tar in regeringen också i detta. Det här med att mobiltelefoner får ge ifrån sig ljud i allmänna utrymme. Så som man är på vårdcentralen och ska ta blodtryck. Vet ni hur det blodtryckstestet gick efter jag suttit och lyssnat på folks olika plingande i mobilen när de får notiser?
Crazy Frog. Hade de det som insidan?
Nej, alltså jag hade önskat det. Jag, typ, men du vet, de här klassiska... Det är bara stängde Joel av telefonen. Så lite nervöst. Men det var klassiska pling! Och sen kommer det pling! Och sen kommer det... Alltså, varför har telefoner högtalare överhuvudtaget?
Ja, det, jag håller helt med dig. Jag undrar lite, det var ju någon gång där iPhone... Vilken var det? Var det... Sexan, när den kom, iOS som uppdaterades då Apple raderade allas så här hårt framarbetade personliga ringsignaler. Kommer ni ihåg att man kunde liksom modifiera den där in i absurdum och lägga speciella ringsignaler på speciella människor, och så var det lite olika och folk hade dem där som de hade haft från början och hitan och ditan. Men sen helt plötsligt så med en uppdatering så bara nollställdes allt så att alla hade samma, den här nya ringsignalen från Apple. Alltså inte den första som ni minns
de här clownfiskarna fiskarna och den här ringsignalen som kom med den allra första iPhonen och 2, 3G och 3GS. Utan därefter så kom det liksom en ny ringsignal från Apple. Och helt plötsligt så hade en morgon när alla vaknade då och hade uppdaterat sina telefoner över natten så hade alla den här ringsignalen. Och efter det så liksom var det den ringsignalen från Apple och det sms-ljudet som var liksom på alla telefoner. Och det var helt fruktansvärt. Man hade ju inte koll på vems telefon som var vad.
Det är ju det och gruppchattar är ju ett samhällsproblem alltså. Särskilt gruppchattar som man inte deltar i och som man helst gärna undviker. Och som folk det väljer att...
Gruppchattar som man blir tillagd själv i.
Ja.
Jag kan komma ut från ett möte och så bara 70 meddelanden. Fan, nu har ju ungen dött. Så bara nej, då är det ju någon som är arg för något hus som ska byggas i innerstan i Lund. Och så har man blivit tillagd i en sån vi är arga grupp.
Ja, det är då man behöver ha ljudet avstängt helt enkelt. Särskilt.
Ja, det har jag alltid. Men Peter, jag förstår ljudet är jobbigt. Men folk som har burrande telefoner då?
Det får man nog acceptera, burrandet faktiskt.
Nej, det är inte okej. Okay. När folk sitter på möten. Och så är det någons telefon som börjar ringa så här.
Ja, den är jobbig. Mm. Ja.
Och så stannar hela mötet upp. Alla tittar så här, vems telefon är det? För att de flesta har stängt av även burret. Ja, så är det någon som sitter där så här. Ja, det är min. Jag har den på ljudlöst. Ja, jo, vi vet att du har den på ljudlöst. För den burrar. Men den ska inte burra heller. För det låter. Det är inte ljudlöst då. Och så är det som att de bara låtsas som ingenting. Jag vet inte om det är att de inte fattar hur man stänger av burret. Och om de tror att de bara ignorerar burret så försvinner det och vi alla kommer fortsätta mötet. Nej, för det är skitstörigt. För att antagligen är det unga där hemma som undrar om de får mer skärmtid. Så sitter ungen och tärrar föräldern. Och bara, hela mötet blev förstört.
Okej, inga ljud på mobiltelefoner. Vi kan ju också gå in på folk som alltså, lyssnar på musik med högtalartelefon i kollektivtrafiken. Men det är nog en annan podd för det. För nu vill jag faktiskt prata om just skärmtid. Jag har alltså umgåtts 15 minuter själv med Tors son. Och om jag säger så här, Tor. Jag tror du behöver jobba rätt hårt på att amerikanska regler, att man inte får utlämna hackers till USA lagom till din son blir ungefär 20. För den ungen, han har lärt sig social engineering. Så sitter han och muttrar lite om det här med skärmtid då, att han tar någon tid. Och sen så tittar han upp på mig så här lite som bara barn kan göra. Funkar ditt tummatryck på pappas telefon? Och sen... kan du pappas kod? Och sen hör man honom senare försöka få Siri att öppna upp telefonen.
Ja, alltså, Siri är ju inte bra så det hade ju inte varit helt osannolikt. Eller?
Du har nät en hacker vid din barmtor. Och det jag undrar nu över är att de här rigorösa skärmtidsrestriktionerna du har på den här ungen och andra restriktioner, är det bara en plan för att få honom att bli sån riktig sån megamindhacker, eller vad är planen där bakom?
Ja, i onsdags här så fick jag honom att på väg in till Malmö då, när vi pratade om vad vill man bli när man blir stor, så sa han jag vill bli spelut.
Är du stolt nu?
Alltså det kändes ju bra att han bryter en lång, lång tradition av då såna här vårdyrken som vi har i min släkt.
Läkare, psykologer och gud var det.
Ja, herregud. Alltså det kändes faktiskt bra. Jag blev varm i hjärtat.
All right, ja då förstår vi det. Vi har ju pratat lite om det här med våra olika barn innan då. Till exempel min son, han har ju noll skärmtid. Alltså... Jo, han har väldigt mycket skärm. Det där är ju så här, alltså skärmbegränsning är ju ordet egentligen. Mm. Ska det ju vara så här. Det är ju inte skärmtid, det handlar om skärmbegränsning. Han har ju inga som helst sådana. Och hanterar det fantastiskt bra. Men det har vi pratat om innan och kommer kanske prata om i framtiden. Tor, hur har din teknikvecka varit?
Ja, alltså den jag vet liksom inte riktigt om... Jag kan kalla det teknik. Det är liksom, var det du Joel som sa det här fantastiska uttrycket att vara bra på teknik är egentligen bara att vara duktig på att förstå att det inte fungerar.
Det vet jag inte om jag har sagt, men jag brukar väldigt ofta säga att teknik sällan fungerar eller aldrig fungerar, så att det ligger någonting i det.
Ja,
Och det känns ju lite så att i den här veckan har jag fått jobba mycket på det här att det fungerar inte när jag testar. Jag behöver testa väldigt, väldigt, väldigt många gånger för att hoppas på att det fungerar. Peter, vi spelade ju in en video här som förhoppningsvis har kommit ut när det... Nej, det har den
inte. Jag har det inte.
Nej. Nej, och det kan ju bero på mig då. Jag försöker ju få en sån här dörrklocka som man sätter på dörren att koppla upp. Och så får jag det fungera, men jag får inte det på film och så ska jag ta bort och då fungerar det inte igen när jag ska lägga till den. Och det här är ju ett sånt återkommande problem med mycket teknik, att första gången man lägger till det så funkar det bra, men att plocka bort en enhet från ett då från sitt smarta hem och från då sitt nätverk och sen lägga tillbaks den igen, det brukar liksom aldrig riktigt fungera smidigt. Och det är inte bara den här ringklockan då, utan nu när jag har flyttat så har jag då ska jag koppla upp alla mina Philips Hue-lampor. Har ni försökt göra det en andra gång på en Philips Hue-lampa?
Ja, det har jag faktiskt gjort. Ja. Då får man
funkar det smidigt?
Ja, då får man ju använda slå in serienumret på dem då.
Mm-hmm. Och om den där lampan sitter i ett armatur, ja, i en armatur då som är så här helkapslad som man måste liksom skruva ner och skriva sönder den för att komma åt, skruva av glödlampan för att där kunna läsa den här koden.
Då har du ett problem. Finns det en så att du kan slå av och på lampknappen 6 gånger? Eller är det Ikeas kanske?
Det är Ikea. Ja. De har inga barn, de som jobbar på Ikea.
Just det. det är ju uppenbart faktiskt hur den trådlös processen är gjorda av unga teknikingenjörer utan barn. Men jag har ju en lampa som är i och för sig Ikea trådfri, men nu när jag ska byta till Hue över hela linjen hemma, det ska vara en film på det, så har jag så en lampa uppe i så här, du vet, trappan går upp till övervåningen. Så liksom längst upp i hörnet där det är som högst upp på taket eller mot taket, och dessutom du liksom inte kan ta en vanlig steg för det är mitt i en trappa och det är liksom 3 meter upp, där har jag då en lampa som jag måste byta. Så det är ständiga problem i denna smarta hemvärlden. Just Netatmos grej är fascinerande, för att problemet är att de vägrar gå in i den egna appen. Någonstans i processen där, innan de ska in i den egna appen och misslyckas med det. Jag har ju då stått igen då 4 meter upp eller 3 meter upp på en traktor. Skopa och stått där och monterat och försökt få ihop den på nätverket. Och de går in i HomeKit. Alltså under installationsprocessen så frågar jag, vill du lägga in i HomeKit? Ja visst, ja, här är den, inga problem. Och sen då nästa, då, ja, nu ska det in i vår egna app. Då bara står den och snurrar. Så att den ångesten och den vågade installationen av både Netatmos dörrklocka på en hyresfastighet och en styck kamera långt upp i luften. Det kommer på YouTube framöver.
Men ja, den andra sak som kommer lite snabbare, det är ju en liten recension som jag släpper ut här idag faktiskt på ett par nya hörlurar. Och det kan jag säga att det har varit så smidigt så att det bara myser i hela min kropp varje gång som jag använder de här. Jag har ju beklagat mig många gånger när jag testar hörlurar att de laddar ur, de fattar inte att man inte lyssnar. Sådana här då hörlurar som man har över öronen eller på öronen, inte i öronen, för de fattar ju när man stoppar ner dem i sitt etui igen att de inte används. Och Apple har ju sådana här sensorer som märker av när man plockar ut dem ur öronen att nu har jag slutat lyssna, så då stänger den av musiken. Men sådana hörlurar som är trådlösa som man bara plockar av sig och lägger på byrån när man kommer hem, de fattar ju inte det där, utan ofta så ligger de där och så söker de koppling hela tiden. Så kan man sitta med sin telefon i soffan och så ser man liksom, så här, varför kommer det inget ljud när jag tittar på det här YouTube-klippet? Ja just det, för att hörlurarna ligger i hallen. Och de är fortfarande på. Och det drar ju en jäkla massa batteri och det är skit. Så jag har ju längtat efter att de här hörlurarna som känner av att man, att man har dem på och av ska komma. Än har jag inte hittat några sådana, vilket är synd. Men en helt annan fantastisk funktion som eliminerar det här behovet har kommit från Marshall. Och det är deras nya sån här Major 5, eller vad det heter. 4 kanske det. Senaste modellen i alla fall ligger på deras hemsida. Med trådlös laddning. Så jag har väldigt sällan såna här hörlurar på mig när jag går runt hemma, utan jag kommer hem och så sätter eller lägger jag dem vid precis innanför dörren, och där har jag en laddplatta nu, och den laddplattan, där bara lägger jag dem på, för de behöver inte laddas med sladd. De har trådlös laddning. Och detta är så mysigt. Alltså under tiden jag har testat de här, jag har inte behövt ladda dem ena gång. Eller de har ju laddat sig varje dag, men jag har inte behövt fundera på om jag ska ladda dem. Och det är en jättestor skillnad. Att bara slippa tänka på det där och leta fram den där jäkla USB-C eller micro-USB i värsta fall. Sladden får trycka in i hörlurarna för att de ska laddas. Så nej, det här har varit riktigt mysigt. Och då slås jag ju av tanken, vad tusan, varför har det tagit så lång tid? Det är 2020, borde inte allt egentligen ha trådlös laddning? Borde inte våra fjärrkontroller ha det? Borde inte allt, tangentbord, möss, vad som helst?
Varför har det tagit så lång tid, Joel?
För att det är många applikationer där det är alldeles för dyrt, tänker jag. Mm. Det är väl en anledning.
Jag har också en annan väldigt bra anledning. Mm. Det är bara Marshall med deras platta, vad kallar man det, kåporna, som faktiskt går liksom att sätta ner. Mm. Och det finns inga hörlurar värden som du liksom kan sätta på högkant, så som du kan på dina. Det ser väldigt, väldigt gentilt ut när man kommer hem till din hall, Tor. Och man ser verkligen, där står den här laddplattan, du sätter dem ner och så låg AirPodsen bredvid. Och jag menar, det är ju så rätt att ha den här stationen när du kommer hem, men du vill ju inte hålla på en massa kablar och koppla in.
Nej, det låter ju faktiskt riktigt smidigt. Däremot kan jag säga att det finns faktiskt några hörlurar som har såna här typ optiska eller trycksensorer. Jag hade ett par lurar som hette Plantronics Backbeat Pro i många år. De lanserades för, jag vet inte, 5 år sedan kanske, och sånt där, som har såna... som funktion att när man tar av sig dem så känner de att man inte har dem på sig, och så stänger de av musiken.
Det låter ju också som en självklar funktion.
Den funktionen finns ju dessutom i Sonys nya flaggskeppslurar som de nyligen har lanserat.
Ja,
har de
en sån,
precis.
Det där man ska uppgradera. En liten
sensor som känner av om man har på sig dem eller inte.
Det där är, jag har ju VH3 då, vilket är ju, det är jättefina hörlurar på så många sätt och vis. Men det finns två saker med dem då som... tre saker kanske. Det ena är då det här att det är inte möjlighet att koppla upp dem på två enheter samtidigt. Och det där funkar ju sig med varierande bra eller dålig grad på andra då headset. Mm. Sen är det ju då att de... ja, hur vet man att vädret har gått ner runt nollan, mina vänner?
Nej, just det. Ja. De funkar inte längre.
De funkar inte längre. Den här touchytan blev liksom typ och så här små regndroppar, så, eller vad kallar man vätskedroppar?
Kondensation.
Ja, men du vet, kondensation brukar man ju kunna känna. Ja. Så här typ att om du drar med fingret så ser man det. Nej, här är det mindre än så liksom, för att det ska sluta fungera. Så det touchytan slutar fungera helt. Men så är det ju då att, liksom, att jag har ju verkligen lärt mig när jag tar av dem. Så liksom, samtidigt som jag tar av dem gör en handrörelse, håller inne powerknappen just för att stänga av dem. Då, så att det funkar riktigt bra. Sen har jag några andra då som är Bluetooth. Så där är det här. Så har jag liksom suttit i garaget och jobbat hela dagen, och sen så kom jag till i vardagsrummet, och då når de då precis uppe, bollen är fortfarande uppkopplad, och varje gång jag sitter och fattar varför det inte är ljud i telefonen, jag vet, alltså jag går bet på det typ säkert 100 gånger vid det här laget.
Mm. Hur stänger man av de här Marshall-lurarna? Är den knapparna?
Där är den här klassiska lilla metallknoppen liksom, som de är så vad ska man säga, den är så synonym med Marshall, du vet de här guldiga. Så där har du en sån som du kan navigera upp och ner och höger och vänster, och sen kan du trycka in den för att stänga av och på.
Ja just det, för jag har ett par Jabra 85H heter de, och det är när man viker ihop dem så stängs de av.
Det är också rätt smart, för du kan ju vika ihop dem här, och jag har inte noterat att de skulle ha stängt av sig då, utan då är de på.
Bra typ av produkt för trådlös laddning.
Och de här med laddetui är ju ofta så att du laddar inte ofta, men kanske 25% av dem som jag testat tar ju fodralet i induktion, så du sätter på plattan och sen så laddas ju givetvis hörlurarna i laddetui. Joel, hur har din teknikvecka varit?
Alldeles utmärkt faktiskt. Mm. Den har blivit förgyllts av en smartphone som jag testar. En anledning till att detta är särskilt roligt är att jag har en faiblesse för underdogs.
Det var inte Samsung, nej.
Nej. Jag testar Sony Xperia 5 II. Detta är alltså inte Sonys flaggskepp utan deras mellanbarn. Det lustiga med den är att den är typ bättre än Sonys riktiga flaggskepp, för att det blir nog lite dålig timing för Sony, säger jag. Och kontentan av detta är att den här telefonen har typ all modern teknik med vissa noterbara undantag visserligen. Och samtidigt så är den i ett extremt kompakt och trevligt format som är exceptionellt ovanligt i på Android-marknaden. Och trots det kompakta formatet så har man ett ganska stort batteri som ger riktigt bra batteritid. Man har en utmärkt 120 Hz-skärm. De har en tillräckligt bra kamera för priset. Och Sonys mjukvara uppskattar jag. Men den stora selling pointen här givetvis är ju formatet som så länge var Sonys grej med kompaktserien. Och den här är ju inte ens i närheten av så liten. Men i dagens mått mätt så är det uppfriskande att testa en riktigt bra Android och modern Android-telefon som inte är så gigantiskt enorm som alla andra.
Är det här Sonys revansch?
Jag tror inte de kommer sälja särskilt många av dem om det är det du menar.
Det är verkligen högt och lågt.
Så idag handlar det inte om att göra en bra telefon, det handlar om något annat då alltså.
Bolaget bryr sig inte om någonting annat än försäljning, menar jag. Jag bryr mig om huruvida den är bra eller inte. Så på det sättet är det kanske en revansch.
Det var ändå ett mobilföretag, Sony Mobile, som numera är en division inom Sony. De måste väl ändå liksom, de var ju så nära att lägga ner allting. Måste varit. När de gick liksom hälften av det man skrattar åt BlackBerry.
Mm-hmm.
Alltså när de gick från att gå från att vara liksom, gå till övrigt och sen gå till övrigts felräkningsprocent.
Ja,
då var de små.
Ja,
och nu har de ju släppt, jag menar, jag gillade ju verkligen formen på och känslan att hålla i Xperia 5 Mark 1 då.
Mm.
Sen var det ju mycket annat som saknades, men det här känns ju som att de har något på G, verkligen.
Ja, det som är uppfriskande är att visar att de är tekniskt kunniga. Vilket de helt ärligt inte har varit typ så länge som jag har testat smartphones. Det har alltid varit någonting tekniskt som har gjort dem med ganska stor marginal långt efter konkurrenterna. Och ofta har de haft några enstaka funktioner som har varit väldigt innovativa. Alltså extremt högupplösta kameror eller först med nya typ av slow motion lägen för kamerorna och skärmarna är jättecoola.
Första vattentäta telefonen hade de.
Precis. Men det har liksom aldrig kunnat. De har varit mindre bra på att göra en produkt i stort som kan konkurrera på så tillräckligt många punkter för att vara konkurrenskraftiga.
Mm.
Och just den här telefonen kommer åtminstone oerhört nära och har en nisch, vilket är väldigt viktigt för Sony i nuläget, tror jag. För att man behöver ha ett tydligt säljargument för att få välja Sony, annars om det inte, det hjälper inte att det är 1% bättre än konkurrenterna, utan det behöver vara någonting helt unikt. Och det är faktiskt den här.
Vi kommer väl kunna läsa en recension på surfa.se.
Ja, det finns på surfa.se just nu när du lyssnar på den här podden.
Fantastiskt. Det som jag tycker är intressant med Sony, som jag då dissade dem för ganska hårt, att man tog telefonen som är ganska vek film- och fotokamera jämförelse med då Sony Alpha-kamerorna, det vill säga deras 25 till 100 000 kronors kameror och sen uppåt också filmkameror. Och så har man då speciella pro-appar där du då kan liksom ställa in precis så som du vill. Och så menar man liksom att man ska hitta en koppling däremellan. Och jag har hela tiden menat att men de som förstår de här termerna, de som kan jobba med det här, de kommer ju naturligtvis inte vilja filma med en mobilkamera. För att visst, mobilkameror i sitt egen lilla box, i sin egen lilla värld, blir ju bara bättre och bättre och är ju helt fantastiska. Men i samma ögonblick som man går över till utrustning som kostar mer än vad liksom en hel dyr mobil gör, och eller bara ha ett objektiv som kostar mer än vad en hel iPhone 12 Pro Max Superduper Plus heter de? Vi kommer till det strax. Kostar. Ja, men då är man i en helt annan värld. Men det är ju också precis det som Apple då har gjort nu. Och då kanske Apple drar igång en trend som Sony är helt positionerad i. Vi får läsa se, för vi ska ju nämligen prata om just iPhone 12-serien. Och min fråga till dig Joel och dig Tor. Varför tog det så lång tid att få ut de här? Eller gjorde det det?
Ja, det tog väl en... Vi ligger väl en månad, en och en halv efter, va?
Ja, jag tänker ett år, men vad säger du?
Ja, du menar att detta borde varit förra årets mobil?
Om du tänker på till exempel 5G eller liknande, så var det ju ett oerhört bra val att inte köra 5G i förra modellerna till exempel.
Ja, vad var det vi fick se? Vad var det vi fick presenterat för oss?
Jag satt och kollade på YouTube här till frukosten och såg ett litet klipp om hur många gånger Apple sa 5G under presentationen. Vill ni gissa?
Som Apple, alltså som det sades 5G under presentationen. Ja. Jag gissar på
32 gånger.
Oh, nej, jag skulle precis
Joel.
Okej, okay, högre.
Högre, Joel har rätt. 70 gånger.
Oj, hjälp.
Det var som det här machine learning eventet från Rosen.
Ja, de lyckades få in 5G i princip varje funktion. Den här kameran är jättebra och den blir ännu bättre med 5G.
Allting, det var bara 5G hela eventet. Och jag, ni som har lyssnat på förra podden vet att jag satt och var lite gäspig. Och Peter, det har ju du lite bättre koll på än vad jag har, varför jag var lite gäspig över 5G och det fantastiska med den här funktionen. Och det är ju för att den gäller ju inte riktigt oss här hemma i Sverige.
Apropå hur man ser på det.
Alltså, vi får ju 5G, men vi får väl det här subnätet, 6 GHz-nätet.
Ja, det är inte ens 6 GHz, det är ju...
Men det är sub-6.
Det är sub-6.
Alltså, sub-6, förlåt. Ja.
Nu handlar det ju mycket om, och jag gjorde ju liksom på Teknikveckan, så du postade lite nyheter bland annat om ett fodral då som var speciellt gjort för 5G, och det skulle bara, jag bara tänkte, men vadå 5G? Alltså, det finns ju inget som är speciellt med 5G. Det är samma antenner, det är samma frekvenser och så, och fodral generellt ska väl inte försöka störa ut sin egen telefons frekvensband då. Jag tror det till och med det kan vara lite att det är direkt olagligt. Men så insåg jag ju det baserat på det först Joel sa och det du sen sa. Det är ju det att i USA så har ju då iPhone bara i USA av någon anledning. Eller om de inte har lanserats i Ryssland ännu. För i de två länderna och vissa andra länder har ju något som heter millimeter wave. Där verkar man ju då gjort synonym med vad man då liksom säger är 5G med millimeter wave. Och Joel, jag tror folk har hört mig förklara det här, min röst, så många gånger om vad millimeter wave, 5G, sub-6 och så här. Så jag tänker att du kan väl få förtydliga alla de här begreppen och vad är 5G hit och vad är 5G dit och vad är det för extra antenner som behövs och varför USA och varför Ryssland då?
Jag kan köra den snabbaste versionen jag kan få ihop här. Ja, 5G är väldigt likt 4G på jättemånga sätt. Man använder liknande frekvenser. De stora optimeringarna ligger i till stor del hur nätet hanteras. Och det ger lite fördelar, till exempel svarstider och liknande. En annan stor nyhet med 5G är att man använder helt nya frekvenser. Och detta ofta man hör många konspiratoriker snacka om. Och detta handlar helt enkelt om astronomiskt mycket högre frekvenser som... har fördelen att de kan skicka mycket mer data för att man använder mycket större bandbredd. Så kan man få mycket högre hastigheter. Problemet med detta är att ger väldigt kort räckvidd och är väldigt svårt att ta sig igenom material. Så syftet med det här är att få väldigt hög kapacitet på platser, specifikt med mycket personer och många enheter. Det skulle kunna vara till exempel i kraftigt befolkade storstäder eller på specifika platser såsom evenemangsstadion och liknande. Och då för att det här ska fungera så behöver man tillgång ut till yttre världen som är väldigt bra med specifika antenner som hanterar de här frekvenserna. Så då har de här nya iPhone-modellerna ett litet fönster i sin design för just de här frekvenserna för att kunna nå ut och prata med de här högfrekventa masterna.
Och då får man då anta att just det här fodralet då gjort då för att inte täcka det lilla fönster eller antennen eller vad som finns där på sidan.
Ja, där vill jag bara flika in också just när det gäller termerna här. Att många använder millimeter wave som främst har myntats av Qualcomm. Sen är det också så att Apple inte sa det, utan de sa ju ultra wideband. Och det har ju helt enkelt kommer ju från faktumet att när man har så höga frekvenser så är det lättare att ha en större bandbredd av frekvenser. Så därför kallar de det. Så att om man är lite förvirrad över termerna så är det för att lite olika företag använder olika termer.
Historien bakom det här är ju väldigt intressant för övrigt. När man satt där på sitt kafferep då på Ericsson och så sa man okej, men vad ska 5G vara? Då satt med vitt papper då. Ja, men vilka problem ska man lösa? Låg latency och så vidare. Okej, okay, men vi behöver ju fler frekvensband. Ja, men det finns ju inte. Alltså det är ju jättetajt där mellan 2,4 ligger ju allting på Bluetooth, Wi-Fi, även så här USB-dongel till din mus och sånt. Allting ligger där liksom. Just för att det är liksom fritt nät som vem som helst får använda utan specialtillstånd. Och sen så går det då sakta upp till strax under 6 då. Och ni vet skillnaden mellan 2,4 GHz nätverk då som i hemmet som kan ta sig väldigt långt. Och sen har man då 5 GHz nätverk som har lite svårt att ta sig igenom möbler och så vidare. I där ligger en skillnad mellan 2,4 och, eller inte möbler med väggar och sådär. Så i där ligger en skillnad mellan 2,4 och 5 GHz. Millimeter wave eller ultra, vad heter det? Ultraband.
Ultra-wideband.
Ultra-wideband. Det ligger alltså på 30-35 GHz. Om vi pratar då 2,4 GHz, så det är 2400 Hz. Och här pratar vi alltså om 30 000 Hz då.
Mm.
Det är alltså strax innan mikrovågor blir någonting annat. Och för att förstå då liksom problematiken runt att använda de här höga frekvenserna. Och anledningen att det blev där, det var för att man kollar upp Europa. Men var finns det liksom nästa frekvensband tillgängliga? Ja, det ligger någonstans där uppe. Ja, men då kör vi på det liksom. Men det man ska veta idag är att de här frekvenserna där uppe, de används då framförallt till radar. Och vad är syftet med radar? Jo, det är att känna av objekt.
Få dem att studsa mot dem.
Just det. Så det handlar ju om det då. Eventuellt så kommer man använda det i Sverige, men det är inte ens säkert att det kommer hit. Och det är också väldigt tur att Apple inser det, att de inte släpper telefoner som vi säljer nu som vi inte kommer kunna använda på 5 år.
Mm.
Och det har ju även amerikansk press konstaterat att antal gånger man faktiskt kommer använda 5G och särskilt då millimeter wave under den här livstiden på den här telefonen, det är absolut lågt.
Ja. I Sverige så har vi ju målsättning om att öppna 26 och 28 GHz. För de används redan av telemaster för kommunikation mellan telemaster.
Alltså de länkar.
Ja, precis. Och där finns det tillstånd som sträcker sig fram här till 2025. Och därifrån så kan vi börja frigöra det. Så att i Sverige så kommer vi inte få millimeter wave förrän 2025 tidigast.
Nej. Utan för Sverige handlar det ännu mer om att gå ner till låga frekvenser så som 700 MHz-nätet för att bygga ut på landsbygden och så. Så det kommer ironiskt nog kommer 5G i Sverige nog framförallt handla om mycket lägre frekvenser än vad 3G och 4G har gjort. Man kan ju givetvis bygga ut det på, bara man lika väl kunna bygga ut 4G-nätet. Det får operatörerna göra, det är helt teknikneutralt. Men jag har en känsla av att operatörerna kommer liksom att använda det för att sälja 5G-abonnemang då.
Ja, 5G kommer ju vara billigare troligen att bygga ut än 4G för att nya utrustningen är mycket billigare.
Just precis, det var lite priskrig där på gott och ont. Slutligen man kan säga om detta är att man brukar säga så här, förstå sig på det. Jag läste lite i gruppen och sa, men 5G det är liksom ingen mening för att det måste byggas ut, det måste vara tätare i städerna och så vidare då. Och då har man en hopblandning av den allmänna diskussionen om hur man bygger mobilnät. Nämligen det att vi vill ha sändare i, inte uppe på taken, inte uppe på master, utan vi vill ha ner dem och vi vill ha väldigt tät mellan sändarna även in i städerna då med 4G och 3G, eller 4G framförallt. Och det har att göra med att då strålar det ju så att säga mindre våra telefoner. För då kommer det närmare och ju mer en telefon strålar ju mer batteri används den då ju. Och för att få kontakt. Så därför är det finns ju en motsättning runt allt det här med strålning. Vi vill alltså komma så nära basstationen som möjligt. Inte tvärtom.
Mm.
Och sen handlar det såklart om att fördela då väldigt mycket mer. Och infrastruktur, går en basstation ner så ska inte det andra göra det. Så att vi är redan där idag. Och fem, alltså man kommer inte liksom se massvis med fler master, utan man kommer använda de master vi har idag och på hustak och sätta upp då 5G. Och sen har ju till exempel Ericsson har ju sålt basstationer länge som man kan aktivera 5G i.
De här telefonerna med 5G kommer ju att använda 5G och kommer att dra nytta av de nya 5G-näten i Sverige. Det kan så, vi ju säga.
Apple är väldigt tydliga där på. Det är väldigt sällan Apple pratar specifikationer. Men när det kommer till frekvensband så gör man det. Och Apple har då, man var rädd att man inte framförallt skulle inkludera de här lågfrekvensbanden. 700 MHz. Det är likadant Storbritannien kommer använda det jättemycket för att bygga ut. Och det var en jättestor diskussion där. Men de har alla frekvensband som vi använder här. Och kommer använda i de auktioner som Post- och telestyrelsen kommer att göra.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Men det var ju inte bara 5G vi fick se här nu, utan vi fick ju se då en styck serie. Vi fick ju se iPhone, heter den iPhone Mini 12 eller iPhone 12 Mini?
Alternativ nummer 2.
Tack. Vi fick se iPhone 12, vi fick se iPhone 12 Pro och vi fick se iPhone 12 Plus.
Nej, Max.
Max. Just det, plus
var... Ja, plus har de gått ifrån.
Ja, ja, det
12 Pro Max, ja.
12 Pro Max.
Jag är ju besviken över att de inte heter Mini Midi Max.
Ja. Men det här är ju väldigt många telefoner och de har kvar rätt många från de gamla varianterna också.
Vi har iPhone SE och sen har vi iPhone 11 och sen har vi iPhone 10R.
Det ger många modeller. Vi har ju numera mindre modeller att välja mellan och sådär. Vi kan ju börja med... vad som är gemensamt för de här. Alla har då 5G. Då som vi kunde konstatera. Alla har en flärp. Ja. Nådens år 2021 är vi nästan inne i nu. Men det som gör mig mest upprörd faktiskt över det här. Det är ju att alla har 60 Hz skärm och alla har Lightning-kontakt. Varför så många modeller och vilken tror ni kommer sälja bäst av de här?
Jag tänker att man har gjort det som kritiken var för många år sedan här, att telefonerna är för stora, telefonerna är för små, men man har sakta gått åt det hållet för att då ha en telefon som passar varje hand. Det jag är väldigt ledsen över där är att man har ju då på den här Mini och den som heter 12, då, den som är snäppet större, där har man ju samma interna saker. Alltså samma kamera, samma processor, allting samma. Och sen så har vi då Pro'n och sen så har vi Pro Max. Så vi har fyra olika. Och Pro och Pro Max var förra året, alltså förra årets modeller då, 11 Pro och 11 Pro Max. Där var det innehållsmässigt i dem samma sak, bara att den ena var större. Men det här året så har man då låtit vissa saker vara exklusivt för Max-modellen. Vilket gör att om man då verkligen är ett proffs som vill ha en Pro telefon, vilket den då säger med namnet att det är ett proffs, då måste man gå till den absolut största, och jag tycker den är för mina händer lite för stor. Jag skulle ju gärna vilja gå neråt, men det kan jag ju inte, eller klart jag kan, men jag vill ju inte, för att då har vi helt plötsligt sämre spesar i den minitelefonen. Så jag är lite förvirrad.
Vilka spesar i den lilla Pro-modellen är det du känner att du saknar från Max?
Ja, då är det kameran, helt enkelt.
Ja, stabiliseringssystemet där och 0,5 gånger större.
Ja, större sensor och stabiliseringssystemet. För det där är ju guld. Alltså med 11 så tyckte jag att det blev riktigt snyggt när man går och filmar. Ni minns liksom för länge sedan när man filmade så skakade ju något så in i bomben. Men nu så när den använder alla tre kamerorna för att filma så blev det ju smooth. Och om man kollade på Apples sån här reklamfilm när de var ute och filmade hästar som galopperade i öknen. Så körde de ju en bil och så hade de bara fäst kameran under. Och verkade då, om man får tro att det här var sant, så verkar de få hyfsat stabil filmning.
Det jag undrar där i de sammanhangen, varför man inte bara köpte tre GoPros? Ja. Det är en dyr telefon att sätta i.
Det tar säkert bättre video än en GoPro, men som sagt, vem vågar sätta en iPhone där bakom en bil?
Okej, okay, så det, du, ditt problem är att det finns en toppmodell då som både internt och storleksmässigt är stor. Och du vill egentligen bara ha en lite mindre med samma specifikationer.
Hade jag kunnat få maxen så hade jag gärna tryckt in den i minin.
Tror du att det handlar om Joel tekniskt eller liksom processbeslut att göra så här?
Detta är nog tekniska beslut tror jag. Om vi ska gå tillbaka till varför de har så många modeller så ska jag säga att detta är Apple som i många år har haft problem med en mättad marknad för dem. Och desto fler modeller de har desto större målgrupper kan de nå ut till och på något sätt försöka utöka sina marknadsandelar så gott de kan. Och det tror jag detta är jättebra för konsumenter. Desto fler valmöjligheter generellt sett, desto bättre. Sen har jag faktiskt motsatt kritik från Tor på det sättet att om man nu beslutar sig för, av tekniska skäl, för att man kanske vill ha mer extrem funktionalitet i Max-modellen som inte får plats rent fysiskt i de mindre modellerna, så hade man kunnat gå längre. Detta har jag sagt tidigare, att just i år på Android-marknaden så har det blivit så att det kommit ganska många väldigt batterikrävande funktioner till Android-marknaden. Och det enda sättet att lösa detta på för att få användbara telefoner är att göra telefonerna så stora som möjligt för att få plats med så stora batterier som möjligt. Och det är ju svårt då när man ska göra små batterier att kunna göra den kompromissen. Däremot så skulle man potentiellt kunna gjort så, kan jag tycka, med Max-modellen. Och där hade man kunnat svara på kritiker som till exempel säger, varför har inte 120 Hz-skärmar? Jag hade väldigt gärna, eller 90. Jag hade väldigt gärna sett större skillnader mellan modellerna på det sättet att Max-modellen kan utnyttja sitt stora format för att göra mer extrema saker.
Vi kan väl prata lite om det här med hats. iPhone-användare, ni är ju säkra. Så länge ni inte provar en telefon som har 90 eller 120 Hz.
There's no turning back.
Nej, precis. För då kommer ni aldrig liksom förstå vad det är vi klagar på. Men jag som precis då har gått från OnePlus 8 till OnePlus 8T. Och då gått från 90 till 120 Hz. Från 60 till 90, det är ju som en, liksom, det är som en flera års hopp mellan prestanda. Det går så mycket snabbare. Mellan 90 och 120, det är lite som att, ni vet förr i tiden, i alla fall man hade lite placebo då, att man bytte telefon eller man bytte dator till en ny och så var den så snabb där i början liksom, för att man hade inte plottrat ner en massa skit så. Här får man den känslan att oj vad snabbt allting går och sådär. Och det handlar ju inte bara om att scrolla utan det handlar ju om det här liksom att du knappt hinner trycka på app-ikonen innan programmet har liksom switchat upp i ögonen på. Det är jättetrevligt. Det är därför jag pikade lite Apple där i början, att då är man ju fortfarande inte inne i det spelet med skärmuppdateringsfrekvens som Android var för ett år sedan. Så då är man ju två år. Och jag kan ju visserligen förstå varför man då, om det nu var så att man behövde välja mellan 5G och uppdateringsfrekvens. Men det är ju väldigt små batterier i iPhones. Och det har man ju tidigare kunnat liksom säga, men det gör inget för att iOS drar inte så mycket. Och så är det ju visserligen. Men nu hade man ju kunnat ploppa i större batteri.
Vad man gjorde var att man gjorde telefonerna tunnare istället.
Ja.
Vilket är helt otroligt.
Den köpte jag inte alls. Nej. 11% tunnare. Ja, 11% tjockare vill jag ha. Så jag får ett ordentligt batteri.
Så för mig är det helt obegripligt varför man i alla fall inte satte det på maxen.
Jag tror, Peter, att det har att göra med att man inte är så intresserad av att ha 120 Hz konstant. Utan jag tror att man kommer jobba hårt med det man har på iPaden och, eller iPad Pro och på klockan. Att man har en uppdateringsfrekvens som hela tiden anpassar sig istället. Och där man då ska kunna få ner så att man sparar ännu mer batteri.
Mm. Fast det finns ingen teknisk begränsning för att inte göra det, för det finns ju gott om Android-tillverkare som har sådana dynamiska uppdateringsfrekvenser också. Så att
Absolut, jag tror bara att Apple vill jobba lite till, ni vet, ja, sådär som bara Apple kan göra.
Jag har en tes om varför detta inte har så stor betydelse och varför detta kanske är ett bra beslut från Apple. Och det är att iPhone-användare använder iPhone, så precis som du säger så är 120 Hz-grejen är inte någonting som är lätt att förstå att man vill ha innan man har testat det. Så att Apples strategi är att se till att ingen får se det tills de kan köra det på alla modeller. För att liksom hålla borta detta från folket så att de inte gör uppror mot diktaturen. Liksom. Och sen kan man införa det för alla samtidigt.
Det är ju poäng att de är ju verkligen där i sitt egen lilla verklighet. Och det säger jag inte alltså som någon form av raljering, utan Apple har ju sin egen bubbla av referensramar på sina användare. Men det går inte att gå tillbaka till en iPhone från en Android-telefon i den hänseenden. Det kan jag säga om du väl har testat det. Visst att du testar kompisen och så, men du är liksom fortfarande inne i ditt ekosystem. När jag tar en iPhone 12 så kommer jag ju nog antagligen känna att oj vad långsamt det går.
Som en person som byter smartphone en gång per vecka så får jag ju en hjärnblödning varje gång jag behöver byta från en 120 Hz till en 60 Hz-skärm. Ja, och det händer ju i nuläget väldigt ofta.
Det finns andra specifikationer. iPhone 12 kommer då med 12 megapixel-kameror över hela linjen. Medan då Android-världen är framme i 108 megapixlar. Vi har också då ganska många kameror som jobbar med 48 megapixlar i Android-världen. Men Joel Oskarsson, de här 48 megapixlarna, de är ju egentligen 12 megapixlar.
Det jag kan säga är att kamerasensorerna, en kamerasensor som faktiskt har 12 megapixlar har ju en fjärdedel så många pixlar fysiskt som en sensor med 48 megapixlar. Grejen är att så här har digitala kameror alltid fungerat. Varje pixel kan bara fånga in information om en färg. För de är ganska enkla. Varje sensor eller varje pixel kan nämligen bara känna av hur mycket ljus som kommer på dem. De kan inte känna av vilket typ av ljus. Så det man gör är att man har en ett färgfilter framför varje pixel. Som då ser till att bara en färg kommer fram till den pixeln. Så varje pixel har bara färginformation om antingen röd, grön eller blå. Varav grön är hälften av pixlarna och röd och blå splittar på resten av pixlarna. Och sen för varje pixel, för att då lista ut vilka färger man ska ha mer än bara den enstaka färgen som man har fått in information om. Så kollar man på information från närliggande pixlar. Förutsätter att den pixeln borde ha ungefär samma värden som de närliggande. Och sen så gör man en korrelation och får ihop en uppskattad färg för det. Det man gör ofta med 48 megapixel-kameror är att man gör exakt samma sak. Det är bara att i slutändan så komprimerar man ner det till 12 megapixlar. Och då kan man säga att eftersom man använder 4 stycken pixlar, 2 gröna och en röd och blå, så har man full färginformation för varje pixel istället för att gissa sig fram.
Så om vi då pratar om 108 megapixel-sensorerna då, vad ska man ha dem till?
Då är det exakt samma princip, fast där har man ett block av 3x3 pixlar, så man har mer färginformation för att få mer exakt färgdata till varje pixel. Sen beroende på hur man sparar det så kan det ge olika effekter, för det finns 108 megapixel-kameror som har annat än 3x3. Och då kan få högre upplösning i den faktiska bilden. Och det kan faktiskt ge skillnad i detaljrikedom. Så till exempel Xiaomi Mi Note 10 som var först med 108 megapixel-kamera. Den hade en annan downsampling som gjorde att den faktiska upplösningen blev högre. Och om man verkligen zoomar in så ser man också att detaljrikedomen är högre än en vanlig 12 megapixel-kamera.
Så om vi tar den här informationen och så applicerar vi den då på den här presentationen av iPhone 12 Max Pro Max, som då ska vara liksom crescendiet av fotokamera på så många sätt och vis, som då är 12 megapixlar. Och Sony kör också 12 megapixlar.
Ja, de är ju tydliga dock med att varje pixel är 4 pixlar. Så att det är en 48 megapixel sensor de har i sin.
Okej, okay. Så Sony som gör sensorerna till alla i princip, deras kunder säger att det är 48 och Sony säger att det är 12.
Precis.
Vad är det i iPhonen?
Så vitt jag vet så är det en 12 megapixel sensor.
Så varför har vi 12 megapixlar i iPhones som då är väldigt mycket färre än i Android-världen? Och varför? Vad blir resultatet av det i slutändan?
Skillnaden är nog ganska liten. Det man skulle kunna argumentera för är att 48 megapixel kamerorna har mer färginformation som ger potentiellt bättre färg. Problemet är att det är väldigt svårt att se effekterna av det Särskilt med dagens telefoner som har ganska hård bildbehandling där man blir av med mycket brus och andra färgartefakter och liknande. Så att skillnaden är, det är väldigt svårt att säga om det finns några skillnader överhuvudtaget.
Vi har alltid den här diskussionen, men ändå är det den oftast informationen som vi som recensenter får ta del av på olika sätt och vis.
Mm.
Men då istället så är det ju egentligen hur stor sensorn är ju som är det viktiga.
Just det, ja, och det är ju jätteviktigt.
Här har vi då alltså en större sensor på Pro Max.
Mm.
Och den var på, hur många mikrometer var den på nu då?
Varje pixel var väl 1,7 mikrometer om jag inte minns fel.
Okay.
Vilket är nästan identisk som 4 stycken pixlar på en traditionell 48 megapixel. En 48 megapixel sensor.
Okay. Och om vi då matchar de här sensorerna mot flaggskeppen från Samsung, Note 20, Note Ultra till exempel, P40 Pro Ultra från Huawei. Vad kommer vi då i jämförelse?
Om jag inte minns fel så snackar vi om att de här högupplösta sensorerna från Samsung till exempel är större för att de har en pixelstorlek som är liknande, fast det är mycket högre upplösning, så att de själva sensorerna är ju större. Däremot så är de ju väldigt liknande de här 48 megapixel sensorerna som vi ser från många tillverkare, just eftersom pixelstorleken på en megapixel i den här 12 megapixelkameran är ungefär samma som då 4 pixlar på 48. Så att själva sensorstorleken verkar ju vara liknande med den här 48, typen av 48 megapixelkamera som vi har sett vara ganska vanlig i Android-marknaden de senaste åren.
Vi får bländare, vi får pixelstorlek då, vi får totalt antal megapixlar och så vidare. Går det överhuvudtaget att läsa ut hur kompetent en kamera är baserat på den här informationen, eller i slutändan måste vi gå ut och fota för att jämföra själva?
Det går inte alls faktiskt. Det går att identifiera vissa egenskaper som kameran skulle kunna ha. Men idag så säger de här siffrorna extremt lite. Många budgettelefoner har ju 48 megapixelkameror med låga bländarvärden och hitan och ditan. Men de är inte bra. Och det beror på jättemånga olika faktorer, från exakt hur sensorn är designad, men till stor del också hur telefonen, vilken typ av processor den har, så att vilken data som kan behandlas och sådana saker.
Så om man vill veta svaret på det här, hur iPhone-kamerorna är i jämförelse med mycket annat, då får ni helt enkelt vänta till en recension på just surfa.se.
Precis.
Yes. Kan vi prata lite om USB-C Lightning? Apple har sålt telefoner där man inkluderat laddare med USB-A. Alltså den långa gamla USB-kontakten. Och en USB-A till Lightning-kontakt. Sen med iPhone 11 Pro så inkluderar man en USB-C till Lightning-kabel och en USB-C-laddare. Och till iPhone 12-serien, Thor, så yes, inkluderar man alltså en USB-C till Lightning-kabel och ingen laddare. Med hänvisning till att man redan har laddare som du då inte kommer kunna använda med den kabeln som inkluderas. Hur hamnade du där, Thor, du som får ansvara för Apple?
Jag har sett att det här har varit mycket upprörda känslor på internet över att inte bara att man har valt att ta bort det här lilla dockhuvudet som man sätter in i väggen och sen kopplar in sin USB-A-sladd då till, eller i det här fallet som du påpekar, att de har faktiskt bytt ut en USB-A till Lightning till en USB-C, så att man behöver då ha en USB-C-dockhuvud som man sätter in i väggen. Utan man har även tagit bort hörlurarna överallt i hela världen förutom Frankrike, för där finns det någon lag som är där det kostar jättemycket om man inte skickar med hörlurar. Det är någonting med att man ska rädda barnen i Frankrike från dålig musik, eller jag vet inte vad det var. Men oavsett, så det här är egentligen en icke-fråga skulle jag säga. För det Apple säger är, ni har laddare hemma. Vi vet det. Ni har alla en iPhone-laddare hemma någonstans. Fortsätt använd den.
Som du inte kan koppla in med sladden som följs med.
Nej, för att du behöver inte sladden som följer med. Egentligen, de hade kunnat ta bort den också. Men, jag för mig, jag tar inte gift eller surströmming på det här. Men jag för mig att, att man måste ha med en sladd till sin iPhone. Alltså när man säljer en enhet så tar jag för mig att man måste leverera den med sladd.
Dessutom så är Apple väl medvetna om att deras kablar går sönder hela tiden, vilket inte laddarna gör.
Jag förstår att folk vill då använda den nya sladden. De vill ha tillgång till att telefonen kan snabbladdas. Men det är bara en liten, alltså en liten fjärt i allt det här sammanhanget. Sammanhanget säger att har du använt din slöa 5-wattsladdare så har du antagligen inte funderat så mycket på att du kan snabbladda, utan istället så kan du fortsätta använda din 5-wattsladdare med din lightningsladd som sitter där från förra telefonen du använde. Skulle det vara så att du är helt ny, detta är den första iPhonen du skaffar, ja, då kan jag köpa att det är lite störigt att man inte får med det där dockhuvudet. Att du måste punga upp. Då har man ju, då har du ju Apple då gjort att de har sänkt priset från, med, jag tror det är $10 på de här. Från då 29 till $19 kostar det här då USB-C-huvudet som man sätter in i väggen. Ja, men det som jag vänder mig mot i det här, i hela det här sammanhanget, det är ju Apples lilla dimridå som man lägger upp och säger, åh, det här gör att vi nu inte påverkar miljön lika mycket. Ja, det är en konsekvens, men det är inte därför ni gör det. Alltså, det är som, jag ska inte dra, jag gör dåliga liknelser här och jag höll på att göra en här nu, men det är inte därför de gör det. Det här är en logistiksak. Du kan helt plötsligt leverera, eller vet du, skicka runt dubbelt så många iPhones runt hela världen. Alltså, de har halverat sin fraktkostnad. Att säga att det här är för miljön, det är ju liksom... De hade ju inte klagat om de hade sålt dubbelt så många telefoner. Nej, tyvärr, vi slutar här, för detta var vad vi sålde förra året. Vi ska ju inte påverka miljön.
Vill Apple göra något för miljön så skulle de ju kunna öppna upp för komponentreparationer från tredje part på telefonerna som man inte behöver köpa ny om de skulle gå sönder allt för mycket.
Eller inte ha en glasbaksida, ja, som inte går att reparera. Ja, just det är också just en det. Väldigt dålig idé.
Vad gör man för designen? Det är ju en poäng det här att man faktiskt redan har sladden då till sin, förhoppningsvis till sin Apple-laddare där hemma. Och det hade ju varit fruktansvärt konstigt om man faktiskt skickade med en Lightning till USB-A. För att till skillnad mot dig, Tor, så vill jag mena, om du inte har en laddare idag, det är ju inte så att du springer ut på stan till Kjell & Company och köper liksom, ja, men jag vill ha en USB-A-laddare. Alla laddare är USB-C i princip. Ja. Nu lyckligtvis har Android-världen...
Ja, fast om du går till bensinmacken så finns det ju gott om vanliga USB-A-laddare.
Jo, men det är ju dags att det ska försvinna liksom.
Absolut.
USB-A...
Bensinmackor.
Ja. Det är ju frustrerande att Android det är ju frustrerande att Android, många tillverkare fortfarande faktiskt skickar med USB-A, men de kör ju så här megasnabb laddning på 45-65 watt, men så här USB-A-laddare på egen standard. Men nu har faktiskt OnePlus skickat med en 65 watt-laddare via USB-C till USB-C. Då kör man sin egen snabbladdningsprotokoll in i telefonen. Men den är faktiskt power delivery upp till 45 watt då, så du kan ladda mackar eller andra saker i det. Så det är ju nice. Men varje gång Apple gör en förändring i de här sammanhangen till det bättre. Alltså det är klart att vi ska förinta USB-A liksom. Men då är det fortfarande så här. Nu gör Apple en förändring. Det är bara för att de ska tjäna pengar på laddare. Jag tänker så här. Alltså de här frakten är en god poäng faktiskt, Tor. Men det här liksom att laddarna. Att man vill liksom sälja mer tillbehör. Jämfört med vad de tjänar på iPhones. Jämfört med vad de tjänar på AirPods. Så nu får vi bara hoppas att AirPods och Apple Watch och sånt också uppdateras. För att nu är det ju väldigt mycket kablar. Det jag tycker fortfarande är jävligt upprörande, det är att det inte är USB-C på iPhone. Kan det finnas någon annan anledning än att man gärna gottar sig lite till med de investeringar man har gjort i det protokollet? Eller vad tror du, Joel?
Jag tror att de snart kommer att ta bort sin port och att de då inte vill förstöra för tillbehörsmarknaden genom att introducera en ny port för att 2-3 år senare ta bort den helt.
Jag är helt med dig där, Joel. Och jag tror också att den här med hörlurarna, att de kommer sluta. Alltså de kommer finnas kvar något år till, men de kommer inte vilja sälja mer av de här trådade hörlurarna.
Och det blir svårt när de inte har en port.
Precis, och därför vill man då ta bort dem så att folk slutar använda de hörlurarna, så att folk faktiskt, antingen har folk redan sina sådana gamla hörlurar, även om de sladdarna går sönder så in i bomben på de här Lightning till, vad heter de, AirPods, jag vet inte vilken som är vilken. Utan att de vill väl gå, att folk går till trådlösa hörlurar istället.
Det är ju fruktansvärt med de här sladdarna, sladdhärva liksom i handväskan. Att ta upp det som att nysta upp ett nät.
Visserligen, om du ska ut upp och resa eller något sådär, så kan du inte ladda, även om du laddar trådlöst, så kan du inte ladda utan en kabel. Du kommer ju fortfarande behöva ha med dig en kabel, men jag.
Magnetism är det nya, Joel. Och ja. Det här tror jag, det här är jättekult. Det är ju jätteenkelt, ja. Det är ju ingen...
Oerhört
det är ju så här, det här är ju ingen, ja, det är QVM som jag hittar på. Ja, men nu är det Apple som hittar på det, och Apple är tillräckligt stora för att liksom skapa ett helt ekosystem runt MagSafe på telefonen. Jag har ju redan börjat se de här läcka ut de här foton på, eller läcka ut, de skickas ut, foton på de här hållarna från Belki liksom. Det kommer ju se så fantastiskt fint ut på skrivbordet där. Ha? Är det den stora grejen med iPhone? Ja. Är det magneten på baksidan?
Ja, det kan nog faktiskt bli en riktigt bra sak faktiskt.
Hur funkar det lite mer detaljrikt där, Tor? Fodralen, håller de med magnet, eller är det de som har magnet ut? Det är som ett modulärsystem ju. Ja.
Jag har försökt sätta mig in i detta, men jag fattar inte riktigt. För att det ska ju vara att de här skalen, de ska ju inte vara längre att du klämmer på ett skal över kanterna, utan det här ska ju vara att det liksom säger smack, och sen så sitter skalet smäck på med hjälp av magneterna. Och sen så försökte läsa på där, det är ju massa olika nivåer av det här med något, att den skulle kilda då. Jag vet inte om det är att magnetremsorna på korten inte ska, för Apple har ju lanserat en liten sån här, som Dennis, vår kära kollega, säger, en liten ryggsäck till iPhonen där man kan stoppa ner sitt bankomatkort då, just där magneten är. Och den ska sitta fast med en magnet, så att liksom på ryggen på, eller baksidan på telefonen, så ska det vara en liten fin lädersäck. Eller läderpung kanske vi ska kalla den. De här, jag har inte, det återstår att se. Vi får ju plocka fram de här när de kommer ut i handen och recensera dem och se vad det faktiskt är det här. Men om jag förstår det rätt så är det att de här ska se till så att telefonen alltid ligger exakt där du får laddning. Det är ju det som är poängen med den här. Men det, jag tänker ju också att det här öppnar upp för att jag ska kunna fästa mobilen på ställen där jag vanligtvis inte vill stå och hålla den. Typ om jag tittar på någonting samtidigt som jag borstar tänderna, så vill jag inte hålla i det. Jag vill ha handsfree, upp med telefonen överallt. Jag ska, hela hemmet ska vara fullt med sådana här små magneter. Eller om det räcker med att det är metall så att mobilen kan fastna på det då, det vet jag inte. Men schmack! Det ska finnas en i köket, det ska finnas en på toaletten, det ska finnas en i bilen, det ska finnas en på cykeln, det ska finnas överallt.
Det har ju kommit ut många sådana tillbehör redan faktiskt, som just är till för att hålla telefonen. Popsocket har ju introducerat ett tillbehör för baksidan, så man kan, det är alltså en sån här som man kan hålla telefonen med två fingrar på baksidan av telefonen. Mm. Och detta verkar ju åtminstone indikera att magneterna är tillräckligt starka. Med det sagt så är jag lite oroad för just hur starka de är. För att de måste ju rimligtvis vara tillräckligt svaga för att det ska vara lätt att ta av dem. Och jag ser framför mig folk som bara håller sin telefon i popsocketen och telefonen bara flyger loss när någon råkar komma åt den.
Man har den på cykeln och så går man över något kant eller någonting och så bara flyger telefonen.
Ja, det känns som en överhängande risk.
Ja, det där var ju någon i bubblan.teknikveckan som var inne lite på det där. Just det, .se. Som var inne lite på det där att Belkin lanserade ju ett då direkt på scen där, så visade Apple upp den här från Belkin där man skulle kunna sätta den då i ventilationsgallret på bilen eller vad det heter. Och så skulle telefonen då smack med magnet. Då visade det sig att det här var ju bara magnet, ingen laddning. Jättekonstigt tyckte jag. Men det var någon som sa, ja, hur bra sitter den? För krockar man så vill man inte att telefonen ska flyga i huvudet på någon.
Men visst hade de ett klipp också i en av de här reklamvideorna där man såg en telefon flyga runt i en bil eller något liknande för att visa hur motståndskraften var mot stötar. Så jag tror de har tänkt på detta och helt enkelt gjort glaset starkare för att klara av vid de tillfällen när telefonen kommer flyga runt i bilen.
Ja, jag ser det framför mig. Death by iPhone. Telefonen var helt perfekt, men den sitter liksom etsad i frontalloben.
Rullas in på ER där och bara, what we got here, doctor? It's an iPhone in the head again.
Vet ni vad som är roligt med det här avsnittet? Jag hade inte förväntat mig detta. Jag hade sett fram emot att vi skulle kunna komma hit, ge en rant, vara liksom duktigt kritiska till Apple, se hur det har liksom gått ut för och nu är allt borta från Steve Jobs arm. Det måste ju nästan säga att de kompromisserna som Apple har gjort med den här lanseringen gör nog rätt kloss an faktiskt, baserat på de insikter som ni har sagt. Tack för att ni breddade mina vyer båda två. Men vi måste ändå ha en liten State of the Union här. Jag följde ju till exempel hur Apple det här QuickTime-ekosystemet som man tyckte var lite roligt, att man hade State of the Union för QuickTime och de berättade hur utbrett det var och sådär, och man bara skrattade lite åt det, för liksom, det var ju verkligen på väg att dö liksom. Vilka använder QuickTime på webben mer än Apples egna trailers, och det är ju borta, då är det YouTube och sådär, det vet alla hur det gick. Så att det kan vara lätt att vara liksom kung i sitt eget kungadöme medan det rasar, världen rasar utanför. Så hur är framtiden för iPhone nu? Vad är man i förhållande till konkurrenterna generellt sett?
Jag tror att Apple är ganska väl placerade, en framtid som nästan ingen smartphone-tillverkare är redo för, annan smartphone-tillverkare, och det är en framtid av hållbarhetsfokus. Nu pratar jag inte bara om faktiskt att man lite återvinner lite material och hitan och ditan, utan om att designa telefoner för att hålla i många år framöver när det gäller användning. Apple ligger otroligt långt fram när det gäller processorutveckling till exempel. Man ligger väldigt långt fram när det gäller mjukvarustöd, och jag tror faktiskt att deras mjukvarustöd kommer att utökas framöver här, just eftersom vi de senaste åren har sett en sån kraftig utveckling just på processorsidan, och processorsidan ofta är en begränsande faktor just för mjukvara. Så tror jag att Apple har en alldeles utmärkt, ett utmärkt tillfälle och en möjlighet att kapitalisera åtminstone på sin användarbas när det gäller hur många som använder iPhone, för att de har potential att vara mer hållbara och fungera längre än vad man kan göra på Android-sidan. Och det tror jag är en ledarplats som jag inte ska underskatta.
Jag vill fråga dig här, Joel, från senaste gången som du var med här i podden, och vi pratade lite om iPhone SE version 2. Då sa du ju att det var den bästa telefonen att köpa processormässigt och hållbarhetsmässigt. Att det var en telefon som skulle räcka väldigt länge för det priset som den hade. Vad säger du idag med den här nya line-upen på 4 nya telefoner?
Jag tror att iPhone SE fortfarande är en stark representant på det sättet. Nu vet vi inte hur de nya är designade, men jag skulle misstänka att iPhone SE fortsatt kommer vara den modell som är lättast och billigast att reparera. Så att om det är det man bryr sig om, alltså livslängden för produkten, så tror jag att iPhone SE kommer fortsätta ha en trevlig nisch på det sättet i deras lineup. För att de här nya modellerna har ju sannolikt ganska komplexa designer som vi har sett i den här 10 och framöver där, med konstiga designer för, som sagt, glasbaksen till exempel, som inte går att reparera.
Jag håller helt med dig. Jag vill inte låta som en Aftonbladets skribent eller liknande och säga...
Men nu gör du det ändå.
Men allt man säger innan
jag
men
är inte är rasist, rent. Men nej, så här. Tiden då vi stod i kö för att köpa den senaste iPhonen, den är över. Idag sitter vi online och gör det, så vi får inte den där hypen riktigt. Vi vet att det finns en hel del som köper den absolut senaste, och jag tror att de kommer säkert slå något slags rekord med försäljningen detta året också. Men jag rekommenderar ju oftast släkt och vänner att köpa iPhone SE, just för att många som jag stöter på, det här är helt subjektivt, de säger, jag ska ha en ny telefon för min iPhone 4 eller min iPhone 5 eller vad det nu är, eller 6. Den har gått sönder. Vilken ska jag ha? Jag behöver inte det senaste. Jag har varit nöjd med min telefon. Och har du en lineup då som Apple har, där du har en väldigt, väldigt prisvärd telefon som iPhone SE, så vet inte jag riktigt om folk kommer då köpa då iPhone 12 Pro eller 12 Pro Max eller iPhone 12 överhuvudtaget. Kanske Mini kommer att fylla ett behov som inte har funnits innan för de med små händer, eller vi som bara vill ha en liten telefon i fickan. Så lite sent kanske att ha så många versioner som Apple har idag. Om de inte har lyckats med att produktionslinjen har blivit väldigt slimmad och de kan använda samma maskiner eller folk för att sätta ihop alla olika. Men att ha så många, men ha de så dyra och så pass bra, och då ha en linje faktiskt av så många bra som iPhone SE då ändå är. Och så har de ju kvar iPhone 11 och de har kvar 10R som vi sa här innan. Så De har ju väldigt, väldigt många telefoner idag. Så jag säger inte, jag säger bara att Apple är väl inte sena med att kannibalisera på sig själva. Men de, jag tror de gör det väldigt mycket detta året.
Och med det, mina vänner, så tackar vi Tor Lindholm, Joel Oskarsson och så kan ni ju passa på att skänka en tanke även till mig då. Och vi vill också passa på att säga att tänk på att Patreon är det som bokstavligt talat näring till här. Vi som producerar detta, det räcker för att lite kaffe än så länge. Vi har aktiverat möjligheten att bli Patreon för ett helt år. Vilket då gör att man sparar 2 månader avgifter.
Jaha. Ja. Får ni mer eller mindre pengar för det?
Då får vi ju då mindre pengar.
Okay. Att... Jag tänkte ifall det fanns något system med Patreon och... Jag har ingen aning, jag visste inte att det fanns någon sån funktion.
Nej, det är rabatt om man kör upp ett helt år då. Mm. Naturligtvis så handlar det ju om att sen har du ju då betalt för ett helt år. Då
kan absolut.
Och då kan vi planera vårt kaffeinköp för hela året.
Vi har ju grova monetiseringsproblem just nu och vi funderar lite hur vi ska göra. Det här tar extremt mycket tid och vi är inte så unga längre. Min son informerar mig att jag snart är gubbe här.
Jaha.
40 är jag visst snart. Det är andra åtaganden man har nu och det här tar tid. Det tar nästan 2 hela dagar att planera, spela in. Då. Det tar ju det korta och sen redigera så att... Det här måste leda till fler intäkter och just nu är det frivillig Patreon som finansierar det. Vi får se hur det blir där i framtiden. Och med det så tackar jag för mig och tack Tor och tack Joel. Ett ständigt nöje. Tor, Joel hittar ni på surfa.se och Nordic Hardware. Mm. Och jag vill också tipsa om senaste videon från Nordic Hardwares YouTube-kanal där man kanske kan se den mest perfekta ljussättningen till de perfekta orden. Tack Joel.
Tack så mycket. Det är nära att vara med här.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.